och välkommen till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och jag är Ingrid och jag kommunicerar i samband med mina undersökningar bland annat.
Och det är jag som är Cecilia och kommunicerar i jobbet genom att hjälpa folk att kommunicera bättre. Och idag, Ingrid, har vi ju en gäst som kommunicerar på ett mycket speciellt sätt.
Precis, vi ska prata med Sam Hellhager som jobbar med mat i olika sammanhang. Du får presentera dig själv. Välkommen, Sam.
Tackar så hjärtligt. Ja, Sam Hellhager heter jag och jag jobbar med mat och det har jag gjort större delen av mitt yrkesverksamma liv. Jag driver idag 3 olika restauranger i holdingbolag som heter Cuisine Gastronomic Holding AB. Och det är en restaurang som ligger på Nova Lund som är en japansk-koreansk restaurang som heter Shinsei. Och sen har vi 2 restauranger inom Medicon Village, Forskarby i Lund. Den ena restaurangen, den stora restaurangen, heter Restaurang Inspira. Och den andra är mer en bistro, som heter Bistro Merge. Det ligger den allra nyaste byggnaden på Medicon Village område. Och ja, jag har bakgrund som kock och har jobbat på de flesta olika sidor i restaurang. Idag är jag vd för företaget.
Spännande. Men du, mat då? Hur kommunicerar man med mat?
Ja, det kan man ju säga. Men jag tycker att mat kommunicerar väldigt mycket och har hobbyforskat en hel del inom etnologi. Och tittar man historiskt perspektiv så har det väldigt mycket kommunicerats. Man kan kommunicera både att brösta upp sig och visa att man är rik och mäktig och så vidare. När jag började i branschen själv så slog det mig att vissa restauranger, de finaste restaurangerna, de hade väldigt mycket franskarna på de mesta maträtter. Och det var väldigt många gäster som kanske skulle kunna besöka en viss restaurang, men de kände sig bortkomna. Och det fanns ju till och med servitörer som älskade att göra bort gäster på det sättet att man berättade om den här velouten eller vad det var för någonting. Folk visste inte. Han hade inte aningen vad en velouté var.
Fick
man
känna
sig lite dum som gäst. Velouté är nästan vad det låter som. Så fick jag lära mig en gång i tiden. Den här med köksfranska och så. Det är en sås som är så slät som sammet. Det låter nästan i ordet velouté. Så att det är en väldigt, väldigt slät sås där man har lenat av såsen med grädde eller smör.
Mm.
Det kallas för velouté. Men det finns många sådana ord. Och för min del så till exempel när vi skriver lunchmenyer så är vi väldigt angelägna om att människor inte ska känna sig bortkomna. Jag tänker att om jag skriver ratatouille till exempel så vet de flesta svenskar kanske vad en ratatouille är. Men kommer du från en annan matkultur, om du kommer från Asien eller så vidare och inte vet någonting om den västerländska matkulturen och det bara står ratatouille och du inte får någon förklaring på det, då känner man sig precis likadant som den gästen som kom till den där franska restaurangen på 80-talet och så vidare. Så att för att inte göra bort gästerna så är jag väldigt noga med att kommunicera allt möjligt. Jag kommunicerar till exempel att vi står för hållbarhet.
Och det kan jag göra. Hur kommunicerar man det?
Ja, på många olika sätt. Till exempel så fort vi använder någon form av fisk så skriver jag MSC-certifierad torskfilé till exempel.
Mm.
Den som är insatt i detta, och då är det många som frågar vad står MSC för och vad betyder det och så vidare. Mm. Det får en möjlighet att kommunicera med gästen rent verbalt när gästen kommer och äter. Men det finns gäster som har kommit till oss. Vi har varit ganska dåliga på det här. Vi har blivit bättre på det. Men det har gäster som har kommit till oss och sagt jag har sett att ni har serverat spättafilé och det är en dålig fisk, den ska man inte servera. Ja, men vår är MSC-certifierad.
Mm.
Jaha, varför har ni inte sagt det? Då hade jag ju gått hit och ätit varje dag om jag visste att alla er fisk är MSC-certifierad. Mm. Så det kan vara ett sätt. Mm. Vi försöker också kommunicera med vår affärsidé att vi jobbar hårt på ett hållbart ledarskap till exempel. Så det kan man ju kommunicera med skyltar, berätta om vår affärsidé som bygger just på detta till exempel. Och så att det.
Du blir nyfiken, hållbart ledarskap, vad innebär det?
För mig så innebär det framförallt att man har det här lite mer mjuka ledarskapet där man involverar och integrerar all personal. Att man inte, någon formulerade väldigt bra, nämligen att jag som chef är till för personalen, inte tvärtom. Det är väldigt viktigt för mig.
Ja, det låter ju bra, men det låter också svårt.
Det är det också.
Mm.
Och någonstans så kommer det finns ju någonting i ett chefskap som innebär att man kan komma till saker. Så här är det nu. Till exempel nu i coronatider.
Mm.
Så är det så här är det nu. Nu får vi göra detta, för det är detta som gäller som ett bästa företag. Det är min lagliga plikt är att göra bästa för företaget.
Mm. Mm.
Och det gör ont i mig när jag vet att det drabbar min personal på olika sätt och vis.
Mm.
Men så här är det nu.
Mm.
Och då får jag bara säga det som chef. Så den rollen har man ju också som chef. Och till syvende och sist så är det som gäller att har vi inget företag, kan vi inte rädda företaget, då kan vi inte, då har vi inget jobb någon av oss. Så då kan jag inte vara enskilt snäll mot en person till exempel. Och, ja, jag
nej, nej, precis. Ja. Precis. Om man pratar nu om liksom det som är just nu, vad kommunicerar du i din mat nu?
Ja, jag, som jag sa, till exempel det här med att förklara. Jag skriver lite kursiv stil till exempel på matsedeln så fort det kommer ett ord som är kanske självklart för många svenskar och den som är insatt i mat. Men jag vill inte utsätta någon gäst för att känna sig dum och behöva ställa sig frågan vad är ratatouille eller vad det nu är för någonting. Mm. Eller, för de flesta människor, skriver jag spaghetti bolognese så är det vissa som inte vet vad det betyder, men skriver jag spaghetti med köttfärssås så förstår de flesta.
Mm.
Men jag kan ju skriva bolognese och så, med kursiv och så skriver jag en liten parentes köttfärs efteråt.
Mm. Mm. Mm.
Så den typen av kommunikation framförallt är väl det som jag ser som viktigt, att ingen gäst ska behöva känna sig bortgjord när de kommer till oss.
Men jag tänker också på själva maten. För själv när jag lagar mat så tycker jag att vi äter ju lika mycket med ögat. Är det någonting speciellt där som du tänker på? Kommunikation, maten i sig på tallriken?
Ja, absolut. Vi har till exempel en av våra kockar, han kallar sig för bondekocken. Han har ett företag precis vid sidan om så att säga på Rek och Ring, han håller på att sälja grönsaker på olika sätt på fritiden. Och vi upplyser ju lika mycket om var vårt kött kommer från som var vår fisk kommer från och var grönsakerna kommer ifrån. Så att ha mycket färska grönsaker i många olika färger, och idag finns det ju en uppsjö av, ska vi kalla det nya grönsaker. Väldigt många är ju grönsaker som har gjort renässans och kommit tillbaka. Alla de här betorna till exempel som är ganska, i många, många år så var det bara röda betor som gällde. Men tittar man bakåt i tiden historiskt så har vi haft både gula och vita och allting de här lång tid tillbaka.
Hey.
Och det finns många rotfrukter framförallt som har gjort renässans. Men att berätta lite om dem kan vara minst lika intressant som att veta att oxköttet kommer från bonden här borta på eller någonting. Ja.
Mm. Mm. Jobbar du någonting med färgerna på tallriken också? Matens färger?
Absolut. Ja, ja, och det är ju, där kommer ju grönsakerna in givetvis. Mm. Absolut. Det är, man äter till hälften med ögat brukar man ju säga. Ett enkelt sätt är att jobba med färger. Jag har haft förmånen att jobba i Danmark för många år sedan på 90-talet. Och så jobbar jag med Erwin Lauterbach och en restaurang som heter Saison som var välkänd på tiden det begav sig. En av de första riktiga gourmetrestaurangerna i Sverige hette Primör i Malmö. Där Thomas Dreying och Erwin Lauterbach bland annat drev restaurang. När jag jobbade på Saison i Köpenhamn så fick jag lära mig ett nytt sätt att tänka på många olika vis. Men bland annat så jobbar vi väldigt mycket med färger. Han var nämligen sponsrad med porslin från Kunglig Dansk. Vi hade en massa olika tallrikar. Så varje frukost, alltså svensk frukost, så bestämde vi vilka de olika. Hade du en vit torskfilé till exempel, då kanske du använde en mörk tallrik, en mörkblå eller en svart eller någonting. Så du fick fram mer färg än på det. Och tvärtom, har du en mörk köttbit, ja då kanske du väljer att ha en gus eller vit tallrik. Så att vi hade väldigt mycket liksom, det kunde vara ett spektra av 5-6 olika röda färger till exempel. Från rosa till riktigt pionrött till exempel.
Kan du märka någon skillnad? Jag tänker på alltså kunden, gästen, om jag kommer in, att hur vi reagerar just på på den formen av kommunikation.
Absolut. Och i det sammanhanget kan man ju lägga till också, många gånger gör man ju fel, men man gör ju, det gör vi nog alla människor, man har lite förutfattade människor ibland, så bestämmer man sig för att den här människan vill ha en stor bit kött och sås och potatis och inte sin färga. Och så kan det vara precis tvärtom och så. Så att ibland när man kommunicerar så att säga, gentemot gästen, så kanske man omedelbart vill säga det kommer en grovarbetare här och så. Mm. Han ska ha en stor bit mat och en riktig arbetarportion. Men så är det kanske någon som är en riktig och med och säger nej, jag äter gärna vegetariskt, kan du ordna veganskt till mig? Och ja, så vidare, du vet. Mm. Man tar ofta fel, men det finns en mer upplysthet hos gästerna idag, och den välkomna, tror jag, alla seriösa kockar välkomnar det. Det ger oss utmaningar som är mycket bättre. För att kunna folk klaga på fel grejer, om du förstår vad jag menar. Alltså man klagar på att den här fisken är inte riktigt färdig. Jo, vi kommer aldrig någonsin att koka den, torskoka den, utan den ska vara en kärna i mitten som gör att folk som uppskattar god fisk förstår att det här är, ja, du förstår.
Ja.
Hur har det som du jobbar med när det gäller mat då, hur har det förändrats över tid?
Det har förändrats oerhört mycket. Alla de här matprogrammen, alla kokböcker och allting som har varit. Som sagt, jag började i början på 80-talet i den här branschen, slutet av 70-talet, och det har hänt så otroligt, otroligt mycket i branschen, men framförallt också, jag har själv haft förmånen att skriva ett antal kokböcker, och när vi skrev vår kokbok på 90-talets slut så vet jag att vi skulle göra upp den i 10 000 ex, och på den tiden så sålde man en kokbok i max 1000 exemplar ungefär, eller ett par tusen. Så när vi gjorde den i 10 000 ex så skrattade folk åt oss i bokbranschen och sa, ni vet inte vad ni har gjort och ni har tagit er vatten över huvudet. Men vi sålde slut alla de där 10 000 och vi fick trycka upp den i 5 000 kartonage, som det heter. Alltså en extra uppsättning som är, man tjänar mycket mer pengar på de sista 5 000 eftersom då är alla kostnader täckta. Så det hände ju en explosion av kokboksköpande hos folk, och det har ju också blivit, man började prata om soffbordsvärmare, att de låg framme på soffbordet och folk bläddrade i dem och tittade. Man kanske inte nödvändigtvis behövde följa alla, utan de var visuella och så vidare. Mm. Men det har också skapat ett större intresse hos gemene man, tror jag. Mm. Och det gör att man har en större kunskap, och går man på restaurang idag så vill man ju gärna få något bättre än, det här skulle jag kunna göra bättre själv hemma. Får man den känslan, då är du inte nöjd som gäst. Så det ställer högre krav på oss som driver restaurang.
Vad är det, tycker du, är den bästa förändringen över tid? Om man skulle säga att det är det bästa som har hänt?
Ja, att man tänker hållbarhetstermer. Både som sagt, som vi var inne på innan, med ledarskap. Men också med maten. Att man tänker att det är generationer efter oss som ska... Idag har det liksom blivit mer... Vedertaget. Det var några få vänsterradikaler som talade om miljömärkt mat förr i tiden, men så är det ju inte längre, utan idag så är folk medvetna om att den här jorden ska förhoppningsvis leva många år nu, och generationer efter oss ska leva, och då kan vi bidra till detta. Och det tycker jag nog är en av de bättre förändringarna, att det finns en allmän gemensam uppfattning att vi vill alla hjälpas åt att förbättra den här jorden på något sätt, om vi kan, för framtiden också.
Vad är det roligaste i ditt jobb, alltså med mat, tänker på det, och inte som ledare utan med mat?
Annars är det faktiskt det som spårar mig allra mest idag. Det har ju förändrats, framförallt från att det har varit, alla som startar restaurang tänker ju så, är du kock så tänker du att jag skulle vilja ha just den här maten och den här dryckeskompositionerna, den här interiören, inredningen och så vidare. Du har sådana grejer som sporrar dig. Och idag är det faktiskt inte det för min del. För mig är det just ledarskapet som sporrar mig allra mest. Att hjälpa mina medarbetare att utvecklas till någonting riktigt bra. Där de gör saker som överträffar sig själva. Och gör. Man hjälper människor att bygga självförtroende, självkänsla. Och så vidare och så vidare. Som gör att man har utvecklats i sin yrkesroll också. Så det är faktiskt det som egentligen spårar mig allra, allra mest. Men mat, modern mat med... Det kan göra vem som helst glad. Goda, fina texturer, goda, fina färger och höga smaker. Någon har ju sagt att vägen till hjärtat går via magen. Och det tror jag att man får höra ganska ofta som kock. När man har lagat någonting som folk tycker om så får man väldigt mycket kärlek. Och det är ju glädjande. Alla behöver kärlek. Massor. Mm.
Så är det. Lagar du mycket mat alltså jobbet?
Nej, nästan inte alls.
Nej. Så du lagar bara mat hemma?
Ja, det gör jag. Men det gör jag med glädje.
Ja, okej.
Okay. Och min hustru älskar ju detta också. Hon säger att det borde vara varje kvinnas rätt att vara gift med en kock. Hon säger dörra vid henne. Det är hennes stående uttryck. Men ja, jag har inget emot att laga mat hemma. Det har jag verkligen.
Men på den tiden när du själv stod som kock och lagade mat, var det okej att gå hem och laga mat också då, eller var det...
Faktiskt, visst kunde det vara tungt ibland om man jobbat och man är slut och så, men faktum är att jag har alltid sett matlagning som min hobby också. Och det innebär att man kan ofta experimentera på ett annat sätt när du tillagar mat i mindre. Man får aldrig någonsin använda sina gäster som försökskaniner, men man vill ju ändå experimentera och då är det enklare att göra det hemma i ett mindre sammanhang. Då kan hustrun och jag, eller familjen och jag på något sätt stå ut med att det här blir nog inte så bra, det här ska vi inte göra fler gånger. Så ja, men jag har alltid uppskattat att laga mat, absolut.
Du har pratat mycket om vad du tycker om, men ser du några svårigheter och kanske just nu då med all den här kunskapen som du har pratat om som finns hos gästerna? Ställer inte det till också? Nu ska ha ju var och varannan både gluten och laktosintolerans, och sen är de veganer på det, och det måste ju ställa till en hel del.
Absolut. Det är ett problem som det diskuteras mycket i internt inom branschen, i branschtidningarna och så vidare. Att det är många som tycker att man borde ta betalt. För ibland så händer det ju att du har en stor bankett där du har ju jobbat hårt för att få en meny att fungera till 500-600 personer. Och sen så i slutet, eller när folk sitter på plats, då säger man, jag tål inte gluten, eller jag tål, då ställer det till en hel del. Då får man ju faktiskt många gånger börja från scratch och göra en hel meny till. Och visst, alla kockar tror jag kan plocka fram enorma historier om hur man har fått göra om hela menyn. Man har stått och jobbat med flera dagar, men på några minuter ska man då snabbt som tusan plocka fram en hel trerättersmeny som ska stämma något sånär. Man vill ju ha harmoni med de drycker man har planerat och så vidare. Så att det är mycket som man ska få fungera snabbt. Så absolut, det har ställt till mycket med alla de här allergierna. Det har det gjort och som sagt. Man diskuterar till och med om man ska ta betalt. För varför ska restaurangen betala för all det extra jobb, alla de timmar som det innebär. Det, att göra det till en och annan som har problem. Men idag så är det ju... Har du ett sällskap på 30 så kan du räkna att 10 har någon form av... Det har ju ökat mot lavinartat.
Vad spännande.
Då har vi fått reda på mycket och så. Då är det snart sommar och sånt. Är det någon speciell mat som du... Ja, är det picknickmat eller...
Buffé och allt sånt där.
Men bufféer är ju inte... Nej, precis. Nu är det inte så mycket
bufféer. Det är inte så aktuellt. Men däremot så finns, alltså vår och försommar är ju, tycker jag egentligen, i modern tid i alla fall, den bästa tiden. Och då kommer alla de här primörerna och alla, ja man snackade till och med förr om vårslakt av lammen till exempel och så vidare. Men tittar man bakåt i stunden så var ju våren den sämsta tiden. För husmor, alltså om man tittar historiskt, så var det ju den sämsta tiden. För då man ska få maten att räcka hela året. Och hösten är ju den stora mattiden. Det är då man skördar, det är då man fyller om bladarna så att säga. Men i dagens läge så tycker jag att det är den roligaste tiden. Med mycket nya grönsaker som alla primörer som man plockar idag. Vi kockar jobbar ju mycket för att bönderna ska plocka palsternackorna och morötterna när de är riktigt, riktigt små. De vill ju helst att de ska växa till så de kan tjäna mer pengar på tyngden och vikten av det hela kanske. Men vi vill ju gärna ha de där riktigt små, nätta grönsakerna som är både spänstiga och goda och vackra, tycker vi.
Sen pratas det ju mycket om örter ute i naturen och ja, ramslöken, den är ju vanlig förstås, men och nässlor, men sen finns det ju en massa annat, har jag hört. Aha, ibland, i alla fall på Facebook.
Ja, jo, det finns en uppsjö av grejer. Jag har faktiskt också varit med och gått ute på en sån här exkursion nere vid Skanör Falsterbo och plockat fantastiska fetbladiga växter som smakar saltvatten och ut i skog och mark, och det finns en uppsjö av mycket, mycket mer än ramslök som du säger, men det finns otroligt mycket vilda grejer som inte riktigt har tagits tillvara, men det kommer mer och mer. Och det finns ju en del problematiken är väl pengarna där som sticker iväg. Någon måste plocka dem där för hand, och det säger det sig själv. Timpengen där ska betala sig, så blir det väldigt dyrt. Problematiken kanske.
Ja. Då får det kanske bli slutordet för den här spännande intervjun.
Ja, det var okay. Jättespännande. Och då kan man ju tänka så här, då går vi på restaurang för att njuta av det som vi inte kan göra hemma. Och så går vi ut i skogen och plockar de där örterna och hittar på något själva hemma kanske.
En bra sammanfattning tycker jag.
Tack så mycket för en spännande intervju.
Ja,
tack så mycket för att jag fick vara med. Ja.
Tackar. Jättespännande. Och ja, vi kanske återkommer.
Ja.
Jag tycker det här, alltså jag gillar ju mat verkligen.
Ja, och det är ett stort ämne.
Ja, det är det, verkligen. Och hur mycket man kan kommunicera med mat, både hur man presenterar den på tallriken och även i menyn, det tyckte jag var spännande.
Ja.
Tack som sagt så mycket. Ja.
Nästa gång ska vi prata lite grann om kommunikation och sommar.
Ja, kan det vara något?
Ja, precis.
Då tackar vi även dig som har lyssnat och hälsar dig välkommen nästa vecka. Ha det så gott.
Hej då!
Hej då!
Hej då!